Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Ibland så har jag ont så här i skuldran och då går det upp i huvudet också så jag får huvudvärk. Och nu på sistone så har jag fått som en skärande smärta här i höften. Och då längtar man efter någon medicin, så då längtar jag, då har jag räknat ut att då behöver jag en sån här tablett. Det är en ganska bra medicin, för då lindrar det lite grann. Fast man får inte ta för ofta och för mycket, det jag läst på den här lappen, då kan det vara farligt. Så, men en sån här, den lindrar ju bara det som sitter här och det som sitter här, bara i kroppen. Den här har jag köpt faktiskt på ICA. Ofta går man ju på apotek, men nu kan man köpa det här nästan var som helst. Men hörni, tror ni att jag skulle kunna hitta på ICA eller på apoteket någon medicin för själen? Eller kanske jag kan komma och ta en köla på och begära att jag vill ha medicin mot döden? Skulle det gå? Nej. Det finns det inte. Finns det någon medicin för själen eller någon medicin mot döden? Inte i alla fall i en sån här burk. Kanske ändå. Om vi säger att Gud skulle ge en medicin. Egentligen så tror jag att vi kan aldrig tänka ut vilken medicin Gud skulle ge. Jag kan tänka ut att när jag känner ett verk så behöver jag en sån här. Men egentligen vad jag behöver, det kan jag nog inte tänka ut en gång.
Nu öppnar jag den här burken och så ska vi läsa lite medicin.
Och den är ängel som säger så här. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias Herren. Så Gud har gett oss en frälsare, en räddare. Och han har kommit med en räddning som är långt härligare än vad vi alls kan tänka ut. Han har uppstått från döden. Han har besegrat döden. Och han har lovat att vara med oss som den gode herden varje dag. Och så har han gett oss rätt att bo i hans eviga fridsrike. Det är en räddning som är långt underbarare än vi någonsin har kunnat önska, men som Gud har gett. Låt oss knäppa händerna och be. Vi tackar dig, Herre Jesus, du Guds son, att du av kärlek lät dig födas som ett litet barn för att bli vår frälsare. Du har besegrat döden, du har lovat att var med oss som den gode herden varje dag, och du har gett oss rätt att bo i ditt eviga fridsrike. Så vill vi be att du hjälper oss att alltid lita på dig och din hjälp. Amen.
Jag ska läsa predikotexten en gång till. Och bakgrunden är krig. Det är Mika som verkar ungefär 700 år före Kristus. Han börjar med att säga: samla nu dina skaror, du skarornas stad. Vad tror ni skarornas stad är? Jerusalem. Att nu får de mobilisera sitt försvar här. För man ligger illa till. Samla nu dina skaror, du skarornas stad. En belägringsvall har man rest upp mot oss. Israels domare slår man med käpp på kinden. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens sin Guds namns höghet. Och det ska ha ro, till han ska då vara stor in till jordens ändar, och han ska vara vår frid. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Mika profeterar om en frälsning, om en räddning som är långt underbarare än vad människor kan tänka, förstå och önska. Så vi människor kommer ju egentligen inte ens i närheten av att önska en sån frälsning som Gud ger. Gud har sänt oss en frälsare, Jesus Kristus. Han är sann Gud och sann människa, och han är härskare i ett evigt fridsrike. Och av nåd samlar han människor in i sitt rike. Och han är vår gode herde, och med honom och i hans rike så har vi ro, ja, frid. Han kom med frid, men det var ju inte en yttre frid han kom med, utan en andlig och evig frälsning. När vi ställs inför problem, då söker vi en lösning. Det var precis som med värktabletten här, problem här, så söker man en lösning och vill ha lindring. Och vi föreställer oss att lösningen på våra problem på något sätt ska motsvara själva problemet. Så har vi värk, så söker vi lindring för värken. Har vi ekonomiska problem, ja, då söker vi ju att ekonomin ska förbättras. Drabbas vi av sjukdom, så vill vi bli botade från sjukdomen. I allting så söker vi en räddning som motsvarar själva problemet. Så lösningen på krig, vad är det? Jo, det är fred och politisk stabilitet. Lösningen på en hungersnöd, vad är det? Ja, det är att det först kommer bistånd och mat, och så sen att det ordnas så att det blir på lång sikt goda skördar och man kan försörja sig. Lösningen på svår torka, vad är det? Ja, det är väl regn. Och det är så vi tänker. Och de här helt naturliga tankarna har gjort att många människor genom historien har blivit bittra på Gud. Därför att man har blivit besvikna på att Gud inte har gett den räddning som man har tänkt ut och som man tycker är den riktiga. Och när man inte har fått den hjälp man har velat ha, ja, då har man börjat klaga, och så har man börjat anklaga Gud för sina sorger. Jag ska försöka tänka oss in i situationen för de människor som först hörde Mikas profetia. Hur var situationen? Ja, vi hör direkt från början att den var inte bra, för att han manar Jerusalems invånare att samla sina skaror, att mobilisera sitt försvar. Staden var omringad. Man hade gjort en belägringsvall runt stan, och den var ansatt av fiender. Israels ledare var förutmjukade. Man slog man med käpp på kinden. Då kan man ju tänka sig vilken räddning folket önskar sig i den situationen. Ja, säkert att fienderna blev besegrade. Och Gud gav dem faktiskt också en sån räddning på Hiskias bön. Gud sände en ängel som gick ut och slog 185 000 man ur assyriernas här. Så att den armén fick vända tillbaka till sitt land igen. Och det finns också i deras egna historiska källor tecken på att det var så, Assyrierna vände aldrig tillbaka utan att ha tagit det de ville, men den här gången fick de vända tillbaka. Men Guds räddning här gav bara Juda och Jerusalem en kortvarig andhämtning, kan man säga. För Mika i sin profetia gav ju dem inget hopp om att det skulle bli en varaktig fred, varaktig ro i deras tillvaro här på jorden. Nej, utan han skriver att Gud ska överge dem. Alltså överge dem i fiendernas hand fram till det att hon som ska föda har fött. Som situationen var i stort sett så som den var på 700-talet före Kristus, skulle den vara genom historien. Och Mika verkar ju 700 år före Kristi födelse, så det är en lång tidsperiod som i stort sett var likadan. Alltså folket var ansatt av fiender. Generation efter generation fick lida yttre betryck. Då kan man ju undra, menar Mika att de skulle lita på Gud som övergav dem i fiendernas hand? Skulle de glädja sig fastän de inte fick den räddning som de ville ha? Och om vi går till oss, ska vi fortsätta lita på Gud fastän han inte gör något åt våra sorger, sorgerna i våra liv? Och förresten, hur kan Gud tillåta så mycket mänskligt lidande under så många århundraden om han är allsmäktig och god? Ja, många människor resonerar på det sättet. Bibeln visar på många ställen att Gud ger en hjälp som är annorlunda. Den är en annan hjälp än den som människor har tänkt ut. En annan hjälp än det de själva har tänkt ut att de vill ha. Exempelvis, tänk på den här berättelsen om den lame tiggaren som låg där utanför templet. Och när han såg att Petrus och Johannes var på väg in i templet, då bad han om en gåva. Han tiggde. Och så heter det: de fäste blicken på honom och Petrus sa: se på oss. Och mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och likadant, tänk på berättelsen om den här lame mannen som man öppnade ett hål i taket och firade ner. Hans vänner firade ner honom så att han hamnade precis framför Jesus. Och de hade nog burit honom dit och firade ner honom för att de väntade att Jesus skulle bota honom. Och det gjorde ju Jesus, men inte först. Det första Jesus sa, det var: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Och det var någon annan hjälp än den som de hade väntat sig. Så Gud ger hjälp, men han ger kanske en annan hjälp och en underbarare hjälp än vi själva kunnat tänka ut. Och när människor ska analysera sin situation och sitt behov av hjälp, då brukar det bli så här: ja, nu ska vi analysera vårt behov av hjälp. Vi behöver fred i samhället. Och så behöver vi god hälsa. Och så behöver vi mer pengar. Silver och guld i börsen. Och det skulle väl vara en god hjälp för alla människor. Tänk om Gud gav det till alla människor. Mika lär oss idag att Guds frälsning är långt underbarare än vad vi någonsin kan önska och komma fram till. Mika hänvisade härjade folket till frälsarens födelse. Frälsaren som skulle födas i Betlehem. Så står det så här: men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, Från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Om ni känner igen det här bibelstället, det dyker upp på ett ställe till i våra biblar. När de vise männen kom till Jerusalem och frågade var den nyfödde konungen fanns, då blev Herodes förskräckt, en nyfödd konung, och så samlade han de skriftlärda och så frågade han de skriftlärda var Messias skulle födas, och då tog de fram det här bibelstället och visade att frälsaren Messias skulle födas i Betlehem. Och så sen, de enda som i tro på Guds ord gick från Jerusalem för att se den nyfödde konungen, det var de här främlingarna från östern. Men när de gick iväg i tron på ordet, så visade sig en stjärna för dem som bekräftade ordet, och den gick framför dem och stannade över det hus där Josef och Maria och Jesus barnet nu bodde. Barnet som föddes av jungfru Maria i Betlehem är verkligen en kung, härskaren i Israel. Han är olik andra kungar. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Han är Guds evige son som blivit människa. Och det är det undret vi ställs inför idag. Det är som ängeln förkunnade för herdarna. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och det var inte bara det belägrade Jerusalem 700 år före hans födelse som skulle hänvisas till honom, så att de skulle sätta sitt hopp till honom. Med den här profetian så ledde Gud också de vise männen från östern till honom. Och profetians syfte, det är ju att leda också oss till honom, så att vi litar på honom. För ängelns budskap till herdarna visar ju att glädjebudskapet om frälsarens födelse, det var ett budskap som var till för hela folket. Alltså alla människor. Så profetians syfte, det är att leda också oss till Jesus. Och han är verkligen den frälsare vi behöver. Vi kan lita på honom. Han förmår frälsa oss. Han är Messias, Herren. Han är sann Gud av evighet. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Han är vår gode herde. Hos honom är vi trygga. Och han ger oss den frälsning som vi inte själva kan tänka ut, men som vi ändå är sån att den är den som vi allra bäst behöver, oavsett hur vår situation ser ut. Så som människor vanligtvis uppfattar det, så är Jesus inte aktuell för dem. Han är inte intressant. De vill ha annat. Han kommer inte med det de vill ha. De vill ha annat. Fred, hälsa, pengar. Och det här att han inte är aktuell för människor, det ligger ju i själva sakens natur. För vi kan inte tänka ut frälsningen i Kristus, så att vi skulle kunna tänka ut den och så gå och längta efter den och önska den före det att den blev förkunnad för oss i evangeliet. Och även när den förkunnas för oss i evangeliet, så är det ju så att vi har svårt att förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Mika undervisar oss om den evige härskarens frälsning. Han kom för att samla människor in i sitt eviga rike. Mika säger så här: då hon som ska föda har fött, då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Och det här, det är ett stort under. Att vi som är syndare, att Gud av nåd kallar oss syndare för den evige härskarens bröder. För det är verkligen om oss som profeten talar. Han talar om oss som alla som tror på Guds ord. Det har han klargjort i det föregående kapitlet där han beskrivit den evige härskarens rike. Alla folk ska strömma dit och han ska skipa rätt åt mäktiga hedna folk ända bort i fjärran land. Genom sitt ord så drar Jesus människor till sig från alla folk på jorden. Alla som tror på honom har fått rätt att bli Guds barn. Och Gud kallar oss, av nåd kallar han oss den evige härskarens bröder och systrar. Och det är så vi ska lära oss tänka om frälsningen i Jesus Kristus. En förändring har skett. En stor förändring. En omvälvande förändring har skett. Men det är ingen yttre förändring. Världen har inte blivit fredligare. Vår hälsa har inte förbättrats. Det har inte blivit mer guld och silver i sparbössan. Ändå har hela vår livssituation förändrats. Det är vår ställning inför Gud som har förändrats. Vi som är barn till syndare som blev utdrivna ur lustgården. Vi har fått rätt att vända tillbaka och bli Guds folk. Från att ha varit syndare som har varit utestängda från Guds rike på grund av våra synder, så har vi fått rätt att bli Guds barn och Kristi bröder och systrar. Genom tron på honom så har vi övergått från ett livssammanhang och blivit satta i ett helt annat livssammanhang. Vi har gått från mörker till ljus. Vi har gått från död till liv. Vi har gått från fördömelse till rättfärdighet. Genom tron på Kristus så står vi nu under Guds nåd och vi har frid med Gud. Och det är en väsentlig skillnad. Så skillnaden är en förändring i vår ställning inför Gud. Och det har vi Jesus Kristus att tacka för. För hans skull och genom tro på honom kan vi frimodigt träda fram inför Guds tro. Och i hans rike råder frid. Med honom som vår herde har vi ro. Mika säger så här: han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens sin Guds namns höghet. Och det ska ha ro, för han ska då vara stor in till jordens ända. Och han ska vara vår frid. Vår yttre situation kanske aldrig förbättras under vår livstid. Hälsan kanske inte förbättras. Den kanske försämras. Vi blir äldre och får mer krämpor och värk. Ekonomin kanske inte förbättras. Den kanske försämras och vi får det svårt. Samhället kanske inte förbättras. Utan försämras så att det blir mer farligt och fientligt att leva. Mika gav inte det belägrade Jerusalem så stort hopp. I yttre avseende alltså. När han säger att Gud ska överge dem i fiendernas hand fram till den tid då hon som ska föda har fött. Det innebär att generation efter generation av Guds folk fick förbereda sig på att leva under stort yttre lidande och betryck. Och läser vi uppenbarelseboken som beskriver tiden mellan Kristi födelse och den yttersta dagen, så den bild som tecknas i uppenbarelseboken är väl inte just muntrare, utan ett stort lidande. Genom mycket lidande ska vi gå in i Guds rike. Det blir inget jordiskt lyckorike. Fienderna hotar ständigt. Om inte de hotar, så ligger ändå förbannelsen över Adam och över jorden. Den ligger också över oss och den jord som vi lever av. Vilken förbannelse? Jo, Med möda ska du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel ska den bära åt dig, och du ska äta markens örter. I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden, till av den har du tagits. Jord är du, och jord ska du åter bli. Det är så vårt liv tecknas. Det blir aldrig något annat än en vandring i dödsskuggans dal. Och ändå behöver vi inte frukta något ont. För Kristus är vår frälsare. Han har trätt fram. Han har uppstått från döden. Han är vår herde. Hos honom är vi trygga. Han för oss fram i Herrens kraft. Och i hans rike har vi ro. Han är vår frid. Och den frid som inte ens döden kan rubba. Så han är en konung, och han är inte lik andra konungar som dör, så att det enda som finns kvar av deras regim är en notis i en historisk krönika eller en staty. Kristus har uppstått. Han är härskaren i Israel, inte bara för en liten tid. Men han som är vår broder härskar i evighet. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Ingenting skapat, inte ens döden, kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och det här är bredden och längden och höjden och djupet av Kristi kärlek som vi har så svårt att förstå. Amen, låt oss om det. Herre Jesus Kristus, vi förundrar oss inför dig, du den evige som blev vår broder. Vi förundrar oss också inför din frälsning som är långt underbarare än vi kan tänka och förstå. Du är en evig konung och vår gode herde. Vi tackar dig för friden i ditt rike. Amen.